Hej och välkomna till det 14:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och Gustav Brink Larsen. Hej Lisa.
Hej, hej, hej.
Hur står det till?
Mycket bra, mycket bra.
Mucho bra.
Mycket bra, jag har fått kaffe och sovmorgon och ja.
Ja, vi spelar in lördag den 9 november.
Ja.
Avsnittet släpps nu på måndag den 11 november.
Ja.
Och vi ska börja den här med de nyheter som har kommit i veckan faktiskt. Som vi kanske bryr oss sådär halvmycket om, men som vi tänker att ändå många i Harry Potter-världen bryr sig om. Den tredje filmen om Fantastiska vidunder har de till den börjat pre-production, som det heter. Och igen ska typ alla skådisar återvända. Det känns som att de har ingen sug på att byta ut typ Johnny Depp. Tyvärr.
Nej.
Som kanske framförallt många, eller många, men kanske framförallt vi tycker det. Ja, det hade funnits bättre alternativ. Mm. Det som jag har reagerat på mest är att Rowling har skrivit manus själv till de första två filmerna.
Mm.
Nu får de sällskap av en kille till, nämligen han som har skrivit manus till de andra Harry Potter-filmerna. Jag funderar på om det är någon form av kritik från filmbolaget. Att bara, det här förra manuset var inte helt hundra. Du behöver ha hjälp av någon som kan skriva filmmanus.
Var det honom jag kallade incel i något avsnitt? Så att, den lyssnare blir arg.
Det finns en risk för det.
Ja, okay.
Steve Kloves.
Står för det fortfarande dock.
Ja.
Mm.
Det är fortfarande.
Shit, börjar vara otrevlig här direkt, förlåt.
Ja, precis. Vi börjar så. Ja, den ska till och med börja spelas in i vår och premiär om 2 år. Så att den är fortfarande långt borta.
Ja, men ändå jävligt nära. För man får ju det här tjatat in i huvudet på sig. Nu får ni det av oss också.
Ja,
så här, redan, ja, verkligen blir musik. 2,5 år innan det egentligen är aktuellt så börjar folk hetsa om det här redan.
Ja.
Jag är så trött. Jag är så trött. Det ska bli så skönt när det här är över. Men sen samtidigt, det kommer nog aldrig vara över.
Nej, det ska bli 5 filmer för det första liksom. Så att det här är film 3 av 5. Och vi hade ju gärna sett liksom typ en tv-serie om Harry Potter, har vi ju pratat om många gånger själva. Men de här extra grejerna som inte har varit så bra. Jag hade gärna sett jättemycket Harry Potter-världen om det hade gjorts bra.
Ja, alltså.
Och jag tyckte ju första Fantastiska videon i filmen var ganska bra, men den andra var mer eller mindre en tågkrasch. Mm. Och därför har man inte jag jättepepp på den kommande. Men den är i alla fall 2 år bort.
Vet ni, nu kommer jag här med en gratis idé till er. Ta patent på den. Och varsågoda. Jag hade önskat så himla mycket att Fantastic Beasts var det som det ursprungligen var.
Filmer om Fantastiska vidunder?
Ja, nej, inte filmer. Från boken. Ah, ja. Jag hade önskat, ni vet det som jag kollade på det gick måndag, jag tror, när jag var liten. Mitt i naturen. Det går fortfarande, tror jag, med någon kille som heter Martin, tror jag.
Ja, men jag är inte säker på att det går längre. Men
nej, det gick i alla fall, jag vet, för några så här år sedan.
Ja.
Det var han som skitsamma.
Ja, men
vi har sett honom ganska nyligen. Han var presentatör, eller vad man ska säga, på när jag och Gustav var på Blue Planet och såg i Skandinavium. Han menar jag, men inte honom, för han var ju liten när vi var små.
Jag menar
Bo Landin.
Ja, just det, ja, Bo Landin, ja.
Bästa programmet någonsin. Jag önskar en Fantastic Beasts-version av Mitt i naturen med Bo Landin, fast det behöver inte vara Bo Landin som håller i det. Det får gärna vara Newt Scamander. Men
kan också vara David Attenborough.
Ja, världens bästa.
Ja,
men så här, någon som typ...
Sa jag rätt Attenborough där? Vem är David? Vem är Richard?
Ja, oj, det vet jag inte.
En är Jurassic Park-skådisen och den andra är ju
han med den mysiga rösten, ja, menar precis. Vi som pratar i alla djurprogram.
Ja.
En sån dokumentärserie hade jag velat ha. Nappa på detta ni nu och gör någonting av det.
Det hade på riktigt varit ascoolt. Ja. Alltså att gjort i dokumentär.
Ja, ja, exakt. Ja. En animerad så här med typ så här. Här har ni nifflaren i sitt naturliga habitat. Och så ligger den där och badar i guld i Joakim von Ankas borg typ. Nej, men alltså med sådana grejer med, ja, med alla de här kvarkar och hippogriffer och enhörningar och så vidare.
Det hade varit,
det hade varit Fantastic Beasts för mig. Inte det här hypade skitet.
Helt ärligt får man säga att den filmserie om Fantastiska vidunder som görs nu, den är ju egentligen feldöpt.
För att verkligen.
Den handlar om Voldemort numera, eller inte Voldemort, om Grindelwald. Och kommer handla mer om han och Dumbledore, det verkar. De ska tydligen till Rio de Janeiro i den här och spela in där, så att vi kanske får se Sydamerika. Och det kan väl vara roligt. Men jag menar så här, det känns som att de Fantastiska vidundrarna i första filmen hade de lite påverkan sådär. Det var ändå,
ja,
det fanns ändå en rimlig anledning att ha med dem.
Ja.
I den andra var det bara så här, just det, Newt Scamander är magisolog eller vad det heter.
Ja.
Vi måste ha med lite måste ha lite sånt.
Ja, men så lägger vi en niffla i hans väska så blir det bra, typ. Ja. Jag tycker det är som trams. Jag måste säga, jag avskyr de här filmerna som ni vet, men när jag såg faktiskt på premiären i Malmö den första filmen, tyckte den var ganska kass.
Ja, den tyckte jag var bra.
Ja, ni vet, jag är ju tråkig. Men, men jag grät i det här, den här scenen när Newt tar med, vad heter han? Han är hans lilla korpulente vän. Ja, när han tar med honom där nere i hans väska och han får se alla de här djuren.
Det är en jättemysig scen.
Underbart.
Och de här alltså, bara ungarna man får se.
Ja, han får så här hjälpa till att mata dem. Och så här. Alltså, jag älskar djur, så det är liksom så här, det var underbart att se. Mm. Så himla härligt. Och jag skrattade ihjäl mig åt den här rumphant-scenen då. När den är ganska läskig. Men när de blir jagade av den här stora liksom,
ja, när den grejen. Är brunstig.
Ja, när den, precis. Den är lite sugen. Ja. Det jag tycker är fantastiskt när det är med djuren. Ja. Jag älskar djur. Men det är det som jag tycker är Fantastic Beasts. Och inte det här andra liksom, kommersiella möget som de har gjort nu.
Nej, men det är det jag menar. I första filmen fick de ju med djuren på ett naturligt sätt. Och det kändes som att, ja men det här fanns det liksom. Men sen andra filmen är det ju inte alls på samma sätt.
Då handlade det ändå om Newt och hans
äventyr. Ja, men, han ska ha tillbaka det här djuret till sina vidder i Arizona. Och det han, minst vad det djuret heter nu.
Där han typ offrar sig. Alltså så här, det viktigaste för honom är djuren och vad som händer med honom är liksom bara, ja nej, men då får han ta det.
Så. Det är sekundärt.
Ja, precis. Han sätter det framför sig själv och allt annat liksom. Och det är det jag tycker är så himla roligt att följa. Ja. Och sen man nu har det bara spårat.
Ja. Man kunde ha haft Fantastiska vidunder som en film och så kunde man gjort det, om man nödvändigtvis vill göra en film om, eller filmserie om Grindelwald och Dumbledore och den historien, då kunde man gjort det också.
Precis,
och
det är
också, nu ska det också man, jätteintressant. Det behöver inte vara med där.
Nej, precis. Det är två helt olika grejer och jag tycker så här, visst, tanken är lite kittlande att man kanske flätar ihop de här för att du spelar sig i samma tid och så vidare. Men inte ens det håller de ju reda på, för fan. Nej.
Vi släpper det,
jag blir bara ledsen. Men där fick ni en god idé. Gör detta nu. Någon precis. Av er.
Så skriver vi på en Harry Potter-serie som att göra en tv-serie av Harry Potter-böckerna på ett bra sätt.
Shit, vad mysigt.
Ja, vi ska gå till dagens ämne. Vi ska prata om omyndigas trolldomsutövning.
Mm.
Alltså kort och gott, i trollkarlsvärlden blir man ju myndig vid 17 års ålder.
Ja.
Till skillnad från 18 då som vi har i Sverige, i mugglar Sverige. Och innan dess så får man inte riktigt göra magi.
Nej, det stämmer.
Man får göra det på Hogwarts såklart.
Ja.
Men det finns ju en lag. Vad säger den lagen?
Den allmänna magin är ju på grund av liksom sekretess och så här, att trollkarlar har gått under jorden och inte får och bör använda magi framför mugglare. Så det gäller ju alla, så att säga. Man får inte använda någon typ av magi, inte ens liksom snälla, alltså, inte curses och så vidare, utan liksom så här, man får inte koka te med hjälp av magi framför en mugglare och så vidare och så vidare. Det här gäller ju
precis som, secrecy.
Precis, och det gäller alla, alltid, även vuxna trollkarlar. Såklart, och undantaget är ju i nödfall, det är ju livshotande och skydda sig själva eller de här mugglarna då.
Exakt.
Exempelvis. Då får man givetvis göra det. Men inte annars, inte okynnes trolla liksom. Nej,
man försöker rädda liv och rädda situationer och sen återställa minnen på ett eller annat sätt.
Liksom. Ja, men precis.
Det ser vi ju hända många gånger.
Ja, sådär. Och det är inte just med mindreåriga, utan det gäller ju alla. Ja. Jag tänker även att trolldomsministeriet har ju ganska så här långt gående liksom möjligheter att, ja men så här damage control tänker jag, typ när det har hänt någonting liksom, att någon har, ja men någon trollkarl har ställt till det, eller det är något magiskt djur som har ballat ur, alltså vad det nu är som har hänt liksom, så får ju de ändå så här, de får rätta till det, de får modifiera mugglares minnen och de får liksom styra upp det lite grann så att, så, det här har aldrig hänt, typ. Ja,
det känns som att det handlar mycket om att sprida innan den här mugglaren har sagt det till resten mugglare som säger det till ytterligare fyra mugglare.
Ja.
Tar man det ganska tidigt så hindrar man ju spridningen. Annars blir det ett jäkla arbete.
Ja, snabb damage control, liksom. Så det är givetvis också får man göra då. Där är ju trolldomsministeriet någon slags auktoritet. Typ. Ja. Det är de som bestämmer det.
Ja, men det är ju myndigheterna liksom.
Ja, det som gäller minderåriga specifikt är att man inte får göra magi utanför skoltid alls. Inte, och då kvittar det ifall det är framför mugglare eller inte. Man får inte sitta på sin kammare och leka liksom.
Men, alltså, utanför skoltid då menar vi Alltså man får göra det på eftermiddagarna när man är ledig från Hogwarts på Hogwarts.
Ja, givetvis. Men
du får inte göra det när du är hemma på lov.
Inte på loven. Nej, det är det som är...
Bara för att vara
extra
tydlig.
För att vara tydlig, liksom. Ja. Det är det som gäller. Vi diskuterade en ganska rolig sak innan här faktiskt, att det är ju bara att aktivt göra magi som är förbjudet. Att använda magiska föremål.
Är inte förbjudet.
Framför mugglare, ja. Men inte annars. Exempel på det tänkte vi satt här och lekte med tanken. Och exempel kan ju vara att, ja, men att de spelar quidditch på loven, till exempel. Mm. Så, här, så länge man inte flyger för högt så att mugglarna kan se en och så vidare.
Eller
man kan
plocka en helikopter eller vad det är. Det pratas om någon gång att precis. Någon ska ha gjort.
Ja, precis. Så inget sånt liksom. Likaväl att Weasley-barnen använde Mr. Weasleys förtrollade bil. Också en sån sak. Det i sig var ju kanske olagligt av andra anledningar som vi kom fram till. Men just inte ur omyndigas trolldomsutövningsperspektiv.
Nej, det hade varit olagligt även om de varit vuxna.
Ja,
kort och gott.
Precis. Så länge man gör det framför mugglare så är det inte okej. Liksom.
Nej, precis. Så det är också då samma sak när Harry och Ron tar bilen från King's Cross. När de har någon dum anledning bara, vi kommer inte in. Vi tar bilen istället för att vänta på Mr. och Mrs. Weasley. Så här. Men då flyger de ju. Och visst, de begår massa brott där. Mot att mugglare ser dem sådär.
Ja,
de var
sedda
av ett antal mugglare. Men det hade varit även om de var vuxna. Bara så här. För de var supertydliga.
Precis. Mm. Så det är väl det är det som är skillnaden, kan man säga. Leder oss ganska tydligt in på det så kallade spårmärket.
Ja, det här är intressant.
Det här är intressant. Vi har munhuggit som detta hela morgonen.
Ja, jag hade tänkt att vi skulle spela in för 2 timmar sedan, men vi var tvungna att sitta och researcha ganska mycket med det här.
Ja, framförallt reda ut så här så att vi liksom... Jag tror vi har uppfattat det ganska samma.
Ja.
Men så har vi olika olika tolkningar i böckerna. Vad fan kan vara det som hände där? Och så vidare och så vidare.
Och det är inte helt tydligt alla gånger.
Nej.
Det är väl snarare det kanske som är problemet. Vad är spårmärket? Jo, alltså i grund och botten är det att ministeriet upptäcker, alltså man får det här spårmärket på sig antingen när man föds eller senare. Så här. Men
anges aldrig.
Nej,
väldigt precis. Oklart. Men minderåriga trollkarlar har det tills de fyller 17 i alla fall.
Ja,
det är så
det
långt är vi.
De fyller 17.
Ja.
Och då har man inte det på sig. Och det gör att ministeriet kan se att det har begåtts magi runt den här personen. Den kan inte se om det är personen själv som har gjort magin.
Nej.
Eller om det är någon annan.
Nej.
Men den kan se vilka spells det är.
Ja, kort och gott är ju spårmärket trolldomsministeriets sätt att kontrollera och upptäcka magi som görs runt en minderårig trollkarl eller häxa.
Mm.
Men ja, som du är inne på, det lämnar ju väldigt mycket över att önska. Det är ett ganska fattigt system får vi väl säga.
Det är som att ha, jag funderar på en jämförelse, men på något sätt är det som att ha ljudövervakning istället för videoövervakning, eller på så här. Fast ändå inte ens lika bra, för att vid ljudövervakning så skulle du höra vem som sa incantation. Det är som att ha någon luddig övervakning i...
Ja, den känns väldigt meningslös.
Ja, jag har svårt att jämföra med något annat.
Ja,
liksom.
Ja, men verkligen.
Något som vi har i mugglarvärlden. Liksom.
Framförallt känns det som att det är något som väldigt mycket mer missgynnar de mugglarfödda barnen, till exempel. Eller de som lever i mugglarfamiljer, typ Harry.
Ja.
Framför då till exempel Ron, som inte hade åkt dit på samma sätt. För det som är det största problemet då, som vi har upptäckt, eller som vi har upptäckt, men alltså som vi anser med det här spårmärket, är att det upptäcker när magi genomförs nära en mindreårig trollkarl eller häxa.
Och nära men, är en lös definition också.
Nära en väldigt lös definition, men inte vem det är som har gjort det.
Nej.
Sen finns det sätt att kontrollera detta ändå. Man kan kolla deras trollstavar och titta vilka är de senaste besvärjelserna som har gjorts här och så vidare och så vidare. Mm. Men
vi har ju i andra boken ett exempel på där Harry får skit för någonting han inte har gjort.
Ja, verkligen.
Det är Dobby som gör en levitation, vad heter det på svenska?
En svävarförtrollning helt enkelt.
Svävarförtrollning av den här tårtan då.
Ja.
Som han ja, han taskig mot Dursleys besökare.
Hatar man inte Dobby när han gör det? Alltså, jo, jag blir så jävla less.
Ja, jag hade väldigt svårt att vända på Dobby. Där. Man älskar honom sen, men han var jobbig i början.
Ja, han var väldigt jobbig i början.
Man är då, får man säga. Men, och där får ju Harry då väldigt snabbt ett brev, men alltså, vi har upptäckt, och det här är från att veta att ministeriet kan alltså upptäcka vilken form av spell eller charm det är. För det står i det här brevet från Mefelda
Hopkirk
att vi har upptäckt vid den här tidpunkten, och det är verkligen exakt tidpunkt. Och det är vilka spel det är. Och att den är gjord
i er bostad liksom.
Vad får han för straff? Eller vad, är det? Vad säger det brevet egentligen?
Det är ganska lindrigt, så att i och med att det är första gången och det var inget så här, det var en svävartrollning, det var inte sjukt allvarligt liksom, så får Harry en officiell varning då. Och det,
så kan det vara.
Så kan det vara. Jag tänker att
hade
det varit någonting grövre, så hade det väl blivit så som det blir i Fenixorden boken där Harry kallas till ett, där har han kastat en Patronus
och där är det han som har gjort det.
Där är det han som har gjort det, och där, men där blir han också kallad till ett förhör. Kan i och för sig vara att Fudge är sur på honom och vill sätta dit honom, men oavsett, det anses väl vara som en lite större grej.
Det gör han för någon anledning och sådär också, liksom. Det finns risk att han gör det framför Dudley. Och även Mrs. Figg skulle man ju kunna hävda att ha sett det. Hon är ju squib, så att hon är hon är inte mugglare i
och för sig. Nej, oavsett. Och det är dessutom då andra gången som de vet. Så skulle det... Men skulle Harry blivit kallad till någon form av förhör för den här svävar, då hade man ju bara kunnat liksom, det hade man ju kunnat, då hade han kunnat förklara vad som hände, att det kom en husalv, och man hade säkert kunnat liksom på något sätt få kalla dit Dobby liksom, ifall det skulle vara tvunget.
Men alltså, ministeriets rättsväsendet i Harry Potter-världen är ju inte så superrättssäkert.
Nej.
Vilket vi får anledning till att återkomma till senare i det här avsnittet, men bara generellt sådär liksom, att han får en officiell varning utan att man vet att det är han. Man kan anta att det är han, för han ska vara den enda som bor där och sådär. Och han har tidigare då, för Harry har ju sin barndom, kanske vi kan ta på en gång. Han har ju gjort lite andra saker. Han har ju hoppat upp på ett tak på skolan han gick på som barn. Han är jagad av Dudley och hans gäng. Han har ju
förvandlat sin lärares peruk till blått.
Så var det, precis.
Det är fantastiskt.
Och han har fått sitt eget hår att växa ut. Men det här verkar som att det räknas.
Och han har bussat en orm på Dudley.
Det också, det är fan sant. Förlåt att jag svär, men det är sant.
Ja.
men det här verkar på något sätt, det verkar på något sätt vara skillnad när du fått din trollstav. Att sånt som sker innan, för det säger ju Snape i ett avsnitt med Lily. Att det är skillnad när du har fått din trollstav, så här omedveten magi kan du inte styra över, och då straffas du inte heller för det. Liksom. Det räknar man med liksom, att det på något sätt ska...
Ja,
ska
precis. Till. Det är ju anses ju vara väldigt normalt, och också någonting som man inte kan kontrollera eftersom att man inte har gått i skolan ännu.
Nej, precis.
Och därför så uppges det att men man kan inte hjälpa det, och då straffas man ju inte heller för det.
Nej.
Annat är det väl lite grann när vi snackade om det innan, att när Harry råkar, förvisso det är inte meningen, men han råkar blåsa upp faste Marge till en fet ballong. I
Prisoner of Azkaban där,
ja. Ja, precis. Fullt rimligt, rätt åt henne.
Jag stödjer det här till 100%.
Men där borde ju Harry såklart fått någon form av straff, för det är ändå en attack mot en mugglare, men då är de så, då är Fudge bland annat och resten av alla inblandade, är så lättade att de hittar Harry, för han rymmer från huset samtidigt som han vet ju inte att Sirius Black då sägs vara ute efter honom, men ministeriet vet det, alla vuxna kring Harry av någon sjuk anledning vet det.
Man håller Harry in the dark liksom.
Ja,
han
får, det är rimligt. Nej, precis. Och då är de bara lättade att de hittar Harry där på läckande kitten i diagongränden sen.
Exakt.
Och att nattbussen då har plockat upp honom. Hade omständigheterna varit annorlunda kring det, då hade ju det varit Harrys andra lagbrott då, ministeriet veteligen. De vet ju inte att det var Dobby som gjorde det första, men då hade det kunnat bli andra konsekvenser för Harry, tänker jag.
Ja. Och samtidigt,
borde blivit.
Ja, och samtidigt just den gör han ju inte heller, alltså det är inte så att han tar fram sin trollstav och riktar någon spel mot henne.
Nej.
Utan det är ju en omedveten grej det också. Men han har trollstaven på sig, vilket då skulle kunna göra skillnad. Han är 13 där. Han, är inte...
han borde kunna kontrollera sig. Och han får ju hennes glas att explodera i handen. Och så tänker han för sig själv liksom så här att han måste lugna ner sig, ja, och att det var länge sedan han fick någonting att explodera liksom av, av ilska liksom, ja, med magi.
Mm.
Så det, men ja, åter till att små barn kan göra magi utan att utan att straffas, ja, för det anses vara okej. Okay. Ja.
För här kan vi prata om den här teorin om, eller det här att när får man spårmärket på sig, som vi bara nämnde det som hastigast förut.
Mm.
Det vet vi inte, för det nämns aldrig i böckerna.
Nej.
Det finns olika teorier om det. Och ett skulle vara då, alltså, jag kan säga att jag har alltid tänkt det som att alla människor som föds med magisk förmåga hamnar på något sätt automatiskt där. Att det är trots att magi vi har att göra med, är du magisk så finns det på något sätt, alltså, att, men sen beskrivs det som en charm, alltså så här, på engelska, the trace charm. Och då känns det som att då är det någonting aktivt som måste göras.
Ja, just det.
Jag tänkte att annars, ja, men alla under 17 hamnar väl här liksom, som är barn. Kanske till och med alla som föds, bara att man kan sen sortera bort alla som
inte har magiska krafter.
För de gör ju alla de magiska saker. Logiskt nog. Men det finns till exempel teorin att den inte sätts på folk förrän de är 11 och de går på Hogwarts-expressen.
Ja, det skulle ju också förklara det helt i övrigt orimliga att typ skottar och irländare också kommer till King's Cross för att ta tåget till skolan i flera timmar.
Ja, alla ska ner till London för att...
Bara, men jag bor på samma gata som Hogwarts, men jag... Ja. Shit.
Nej, men Hogsmeade är ju den den största endast mugglarbyn.
Ja.
Vilket rimligtvis gör då att det borde finnas en mugglarbarn där. Vilket gör att de borde kunna gå upp till skolan, kan jag tycka. Det pratas ju aldrig om att jag är från Hogsmeade.
Nu sa du mugglarbarn, du menar trollkarlsbarn.
Ja, förlåt, trollkarlsbarn, såklart, förlåt.
Mm. Ja, det skulle vara rimligt att några trollkarlsfamiljer bor i Hogsmeade och bara har jättenära skolan på grund av det.
Att de, helt rimligt. Att de kanske inte ens har, alltså de eleverna kanske inte ens bor på internatet, utan de kanske bor hemma. Alltså när lektionerna är slut så går de hem. Sen är det visserligen, England har en annan tradition av att skicka folk på boarding, och skicka sina barn på boarding schools. Det har vi ju inte i Sverige. I Sverige går man ju skolan hemma.
Jag tror det är ganska tydligt och klart att de bor på skolan, skulle jag väl säga.
Men det är ändå så här, om man har mamma och pappa 500 meter bort eller vad det nu är. Liksom.
Känns ändå väldigt orimligt att de ska åka tåget från,
det är det mest orimliga.
Från King's Cross bara för att få spårmärket på sig, för att när man går på Hogwarts Expressen för första gången så tjuff, får man det. Men det skulle förklara en del.
Ja, men det skulle inte då täcka de barn som visserligen beskrivs, jag tror det är sjunde boken, är extremt få, men som ändå hemskolas.
Mm.
Det finns ändå några. Men då skulle det kunna vara så att alla barn som hemskolas, dit kommer någon ministry official och sätter spårmärket på dem.
Ja.
Men vi vet inte. Nej. Därför att Rowling har inte brytt sig om att förklara det.
Nej, inte vad vi vet i alla fall.
Nej, precis. Så, ja. Något som jag kan tycka också vi ska prata om är när Hagrid hämtar Harry i första boken.
Mm.
Lisa pratade mig till detta här inför avsnittet. För jag tänkte att det här är en logisk lucka. Att Hagrid hämtar Harry. Han kommer ju ut till den ön. Och är det bara... Alltså, han ger ju en grisknar till exempel på Dudley. Vilket ju inte är så schysst. Men det är magi. Och då tänkte jag, aha, men då borde The Trace...
aha.
Ja, då borde spårmärket reagera där.
Mm.
Och... Men då har ju... Alltså, Dumbledore var ju då rektor. Och Hogwarts och ministeriet hade ju en god relation då. Och rimligtvis borde det vara så att alla mugglar födda, det borde åka någon och prata med dem och deras föräldrar. Att bara, där hela den här världen finns, det är inte något humbug. Så att de mugglar födda barnen faktiskt kommer alltså, till skolan. Jag menar Hermiones föräldrar, Hermione är ju en högst logisk och rationell människa. Och hennes föräldrar borde också rimligtvis vara då, kan man tycka. Skulle de bara tro när de får ett brev från Hogwarts, bara, de skulle tro att de skojar med dem, tänker jag liksom. Därför borde det vara rimligt att någon förklarar situationen.
Mm.
Och att då kanske man behöver göra lite magi runt den här magiska barnet för att liksom, som Dumbledore gör för unga Tom Riddle. att visa att, ja men det finns faktiskt liksom.
Ja.
För att överbevisa dem. Så där.
Precis, det, ja. Finns ju, det finns ju ett par tillfällen i böckerna där det, liksom, där det görs magi runt, ja, med Harry till exempel.
Mm.
Jag tänker, alltså, ja men vi har ju dels när Hagrid hämtar,
ja,
Harry.
Ja.
Harry får visserligen ingen trollstav, ingenting sånt där, men här görs det ju ändå lite serious magic liksom, att mm. han, ja men han ger Dudley en knorr som, ja, du sa, han gör eld i den här eldstaden, ja, i stugan där ute, ja, på havet, och han har dessutom flugit dit, ja, och så vidare. Så
på det, något sätt.
Ja, vi har också när Mr. Weasley kommer och ska hämta Harry för VM i Quidditch.
Mm,
och de har murat igen eldstaden, men han har connectat familjen Dursleys hem lite tillfälligt till flampulvernätverket.
Och det är gjort officiellt, det är inget han, ja, har gjort speciellt av.
Jag tänkte komma till det, likadant när Dumbledore hämtar Harry, det är sjätte boken,
mm,
och ska hämta honom för att de ska åka och övertala professor Slughorn att återgå till tjänst. Alla de här grejerna är ju, visserligen görs magi, inte av Harry men runt Harry i Harrys hem. Eller i Harrys närhet. Men det känns samtidigt som att det här kan vara, alla de här grejerna är i förväg arrangerade.
Ja.
Så att säga, Mr. Ja. Weasley har ju ändå någonstans liksom så här, han säger att ah, men jag har en kontakt som sitter på flampulverkontoret på, ja, ministeriet, precis, som har låtit mig liksom så här. Ja. Så att det här är sådana grejer som är, det är lite undantag, så att saker, säga. Ja, ja, precis.
Och
så
då att, vet man att då kommer det vara vuxna där, och då räknar man med att, för att...
Ja, men det kommer vara tydligt så här, ja, att det här är Mr. Weasley som gör detta, eller, ja, det här är Dumbledore som trollar fram de här glasen som, ja, bumpar Vernon och Petunia i huvudet, ja, liksom.
Precis.
Och så vidare. Mm. Det är liksom så här förbestämda saker som, ja, de har fått tillåtelse att göra, tycker jag är ganska uppenbart.
Ganska, ja, exakt det också. Och det är ju då tracen, spårmärket i hemmen där, kan, eftersom att den inte kan se om det är barnet eller någon annan som har gjort magin, så förutsätter ministeriet att, att föräldrarna tillrättavisar barnen som gör fel. Alltså,
ja, och se till att det inte händer under deras tak, helt, ja, enkelt.
För där händer ju magi hela tiden, för föräldrarna gör ju magi liksom, och, ja, ministeriet kan ju då inte bestämma sig, eller kan ju inte avgöra om det är barnen som har gjort det eller om det är de vuxna. Det är därför Fred och George kan sitta och göra sina, det kan komma massa smällar och de kan göra all sin magi som sen blir deras skojbutik,
mm,
och alla deras saker. För att ministeriet kan inte, vet inte om det är, att det inte är Molly och Arthur som gör det.
Nej, precis.
Man kan tycka att det kanske en familj med 7 barn, även om inte alla bor hemma då, att det kommer mycket mer magi från den familjen jämfört med ett äldre par som lever själva, skulle kunna vara en indikation på att här gör också barnen, ja, magi.
Jag tror inte de har så mycket.
Nej, det kanske inte är så bra koll
helt enkelt.
Fast de har koll på alla spel som sker på.
Ja, men att de ändå så här förlitar sig, ja, på att föräldrarna ska ha koll på barnen och sen så går man inte in mer i, nej, det. Jag tänker, såvida det inte är något allvarligt som händer.
De har inte sån övervakning att de sitter och kollar på alla, nej, spel som sker hemma hos Mr. Weasley. Eller hos familjen Weasley.
Precis.
Jag skulle bara säga det också gällande, avsluta det här med när Hagrid hämtar Harry i första boken.
Mm.
Då är det förmodligen så, tänker jag, även om det här inte står, det här är min egen teori, att Dumbledore har pratat med ministeriet. Ja, men ni får absolut åka och hämta Harry Potter såklart, liksom. Då säger inte Dumbledore vem som ska göra det. Därför att Hagrid är ju, han får inte göra magi. Och det var den luckan som Lisa tillrättavisade mig om innan avsnittet här, eller tillrättavisade, men gjorde mig
pekade med hela handen.
Ja, precis, pekade med hela handen. Nej, men gjorde mig uppmärksammade mig på att, mm, det behöver inte vara en logisk lucka det. Därför, nej, att de behöver inte ha sagt att nu ska Hagrid hämta Harry.
Nej.
Dumbledore och Hogwarts har sagt att någon ska, ja, hämta Harry.
Jag tror att Hagrid gör det just för att det är Harry, ja, och för att, ja, men så här, du får använda magi för det kan bli lite problem att få tag i honom, har ju Dumbledore sagt, ja, till Hagrid. Vi ser ju att när Tom Riddle ska börja skolan så är det ju Dumbledore, en vanlig liksom, lärare, ja, i förvandlingskonst, som åker dit. Så jag tänker att, ja, men, man, lärarna får väl det på sig lite, ja, grann. Ifall inte rektorn själv kan göra det, så kommer lärarna och liksom förklara att liksom, ja, men du har fått det här brevet och det här innebär, och ändå få förklara för föräldrarna typ.
Precis.
Utgår jag ifrån. Ja,
det är ju inte supermånga mugglar födda varje år, så att det är inte en.
Ja, men det är väl ett gäng liksom, ja, det är inte så här,
det handlar om 5-10 stycken.
Ja, så här, det, aha,
tänker jag. Ja, med tanke på att de typ är 40-50 pers per årskurs. Fler än så är ju inte mugglarfödda. Så att det är inte så att man behöver ägna hela sommaren till det. Det handlar om någon dag som man lägger på det. Så att det är inte ett arbete som är extremt.
Nej,
och det... Men i alla fall, Hagrid gör magi där då, fast att han inte får göra magi för han blir ju relegerad från Hogwarts. Men även om Harry då hade spårmärket på sig och det är utslag, så blir det, så vet inte ministeriet att det var Hagrid som gjorde den magin olagligt.
Nej, därför precis.
Att de vet inte att det är Hagrid.
Nej, precis.
Det var det jag, bara så att vi täpper igen den lilla luckan.
Ja, exakt. Ja, vi är ganska överens om då att vi tycker att det här spårmärket är ett ganska, det är ett fattigt system.
Ja.
Så. Det fyller väl såklart sitt syfte till en viss del, kan jag tänka mig.
Mm.
Särskilt då som sagt för de barnen som lever i liksom
i mugglarfamiljer.
Ja. Där är man jävligt utsatt ifall man råkar göra en liten magisk en liten skvätt magi. Ja.
Medans... Utom då Lille Evans som uppenbarligen kunde förvandla skit till råttor utan att drabbas av det. Liksom.
Ja, det är sant. Ja, det får vi förklara.
Vi kommer gå in på lite senare. Jag kommer ta upp det sen igen.
Du kommer ta upp sen igen, okej. Nej, men spårmärket, fattigt, dåligt. Dels då att man kan ju, det är väldigt stor risk att man kan bli oskyldigt anklagad.
Yes.
Vilket Harry då blir. Mm. Det är på grund av Dobby. Men det kan ju också få mycket, mycket grövre konsekvenser. Och vi har ju då ett exempel. Det är nämligen vad som händer... Ja, det är inte så synd om honom egentligen i sig, för han var ett äckel. Men det är vad som hände Morphin Gaunt när Voldemort dyker upp i Little Hangleton och dödar sin pappa, sin farmor och sin farfar.
Mm.
Vi, ja men så här, för att ta det som exempel då, så dyker Voldemort upp i Little Hangleton.
Ja, det gör han.
Han är arg.
Han är förbannad.
Kan vi väl utgå ifrån.
Han är ju på jakt, så att säga.
Han är på jakt. Mm. Och Voldemort på jakt. Så här. Nej, han...
Lät som att han var någon komisk figur.
Ja.
Det,
ja. Nej, men han kommer dit. Han träffar sin morbror Morphin för första gången.
Inte direkt något kärvänligt
återseende. Nej, inte ett jätte... Nej, Harry upplever ju att Voldemort är besviken nu. Och det kan man ändå tänka sig.
Mm. Shit, bara, är det här?
Smutsiga jävla, shit gud. Men med vetskapen då att hans mamma sedan länge är död. Så kommer han dit, han träffar sin morbror Morphin. Det som händer är ju att han tar Morphins trollstav, beger sig ner till The Riddle House, dödar pappa och farföräldrar.
Yes.
Går tillbaka och planterar då ett falskt minne av att ha begått de här morden i Morphins huvud. Och så långt är vi med liksom. Men Morphin var ju inte minderårig.
Inte alls.
Inte
han var
alls.
Ganska gammal.
Han var ganska gammal när detta hände. Och har ju således då inget spårmärke på sig. Detta tyder väl lite grann på att tänka att ministeriet borde ha sett att allt det här skedde i närvaro, åtminstone av en minderårig, även om man inte kan se att det var just den personen som gjorde det.
Nej,
det är ju exakt. En av spårmärkets stora liksom,
en av bristerna.
Stora brister, ja.
Man kan inte säga att det är Tom Riddle som är i närheten där och där händer skit.
Precis, och exakt. Och det är lite det är det som är mitt problem med det. Man kan inte se att det var han som gjorde det. Man borde ju ha kunnat se via Tom Riddles spårmärke att han eller någon minderårig var i närheten när allt det här hände.
Ja. Men det verkar inte så.
Nej, det verkar ju inte så. Vi vet ju dessutom då som vi har pratat om tidigare från både Fenixorden och Hemligheternas kammare så vet vi att trolldomsministeriet de ser var, men de ser också vilken magi det är som genomförs.
Så då skulle man nog se att det är tre Avada Kedavras.
Ja, men precis. Och jag tänker så här att så svårt borde det inte vara att lägga ihop liksom att det är en stunning spell eller då en sån här lamslå förbannelse. Besvärjelse.
Ja. Whatever.
Ja, whatever. Då, när Voldemort då lamslår Morphin.
Nej.
Han tar hans trollstav. Det är Avada Kedavra gånger tre.
Sen är det en väldigt kraftig minnes.
Ja, han kommer ju upp och så här väcker honom med all sannolikhet då för att den ska se helt misstänkt ut. ja, men så här, ja, såklart, med någon form av alltså Renovate eller vad det är nu han använder. Och dessutom en väldigt kraftig så här minnesmodifikation som han lägger in i huvudet på Morfin.
Mm.
Alla de här borde ju ministeriet då se, även om de inte skulle kunna koppla det till Tom Riddle personligen, så borde de kunna se, okej, okay, det här hände på den här platsen.
Exakt tidpunkten, exakt plats.
Ja, exakt. För så är det ju när Harry svävar, eller Dobby gör svävar förtrollningen i Harrys hus. Då kan de ju säga exakt vilken tidpunkt det är. Att vi kan se att en svävar förtrollning genomfördes. Och sen så säger de klockslag och plats och hela, liksom, hela kittet.
Ja, exakt.
Men när ministeriet kommer dit och Morfin då glad och nöjd erkänner och kan redogöra för hela den här historien då, att han erkänner mordet och ministeriet kollar, jo men det var den här personens trollstav som användes, för den hade ju Riddle tagit och använt.
Inkantaten där.
Ja, precis. Det kan de kolla upp ganska enkelt och det ser de ju, och då gör ju inte de sig något besvär mer, utan bara okej, men det här är trollstaven, han har erkänt, han har dessutom en historik att ha attackerat den här familjen förut.
Återigen då.
Och är en mugglarhatare, ja, liksom.
Återigen en väldigt dålig rättssäkerhet.
Väldigt dålig rättssäkerhet.
Ett vanligt mord i Sverige skulle inte accepteras på så, alltså ingen skulle dömas på så svaga grunder.
Nej.
Man skulle behöva någon form av extra bevisning.
Ja, men precis. Och särskilt då om och de här förbannelserna som gjordes borde ju då rimligen upptäckas genom ett spårmärke. Man vet kanske inte att det är just Tom Riddle, nej, men man vet, nej, att det är ett spårmärke. Men Morfin är inte mindreårig. Så varför, när Morfin då uppger hela den här historien och inte nämner någonting om att en mindreårig person var med, eller det finns ingen annan mindreårig trollkarl eller häxa i närheten, varför reagerar man inte på det? Det är så himla... Ja. Det blir en sån himla... ett sånt himla hål i den här, i användningen av spårmärket, just att att det lämnar ju så himla mycket över till till slumpen.
Ja.
Hade då spårmärket åtminstone kunnat säga vilken person det var som gjorde det, då hade vi pratat om en helt annan, då hade det varit mer eller mindre omöjligt för vilken mindreårig som helst.
Ja.
Att göra magi utanför skolan.
Ja, såvida inte då till exempel Lord Voldemort eller Tom Riddle som han hette då, som var en exceptionell trollkarl, hade hittat ett sätt att dölja sig. Det här är alltså, det finns ingenting i böckerna som pratar om detta. Det är bara vi som försöker förklara för oss själva hur det här kan ha gått till.
Efter långt spekulerande så har vi...
Det här vi satt på timmarna i förmiddags.
Ja, men precis. Det är väl det vi kan se så här. Att ett då, som du säger, Tom Riddle var en jättebra, jättebegåvad trollkarl redan när han var ung. Han kunde göra horcruxes och allt möjligt skit när han bara gick i skolan.
Han gjorde det
liksom.
Där.
Precis. Så att sådana saker liksom... Han, om det fanns något sätt att han kunde undgå... att bli spårad eller liksom så. Då kanske han gjorde det. Vi vet inte. Likadant, det är väl det. Och sen möjligen då någon annan rimlig förklaring skulle kunna vara att detta skedde 1943. Kanske att ministeriets möjligheter till att övervaka då mindreåriga trollkarlar och häxor inte var lika bra som det sedan blir. Liksom.
Kanske
spårmärket inte kanske inte ens fanns. Nej. Precis. Men,
spårmärkes charmen kanske inte var uppfunnen.
Nej, och man hade kanske bara inte kommit så långt, nej, helt enkelt.
Och så här, vi vet ju att magi utvecklas. Det här, bara för att ta ett exempel, det här drycken som Lupin får av Snape, som gör honom till en harmlös varulv, den fanns ju inte när han var barn.
Nej,
men den finns sen när han är vuxen.
Precis.
Så att liksom magi utvecklas. Och vi ser ju att vi ser ju olika saker som Snape har utvecklat själv.
Ja.
Levi Corpus och de här verkar ju vara Snape uppfinningar liksom.
Made by Snape.
Ja, precis. Made in Snape.
Men ja.
Så att liksom det tycker inte vi är ologiskt, men vad tror ni? Vilken förklaring är rimlig här?
Ja, vi precis. Det är det stora problemet liksom.
Ja.
Hur åkte
Tom Riddle inte dit för det?
Ja, hur är det möjligt att att man inte gjorde en större grej av att spårmärket måste ju ha liksom ding ding, ja. Avisering, mindreårig trollkarl eller häxa är i närheten av grov ond magi. Ja,
den ondaste av magier.
Ja, mord, verkligen. Liksom. Verkligen. Ja. Hur det liksom bara, för jag tänker oavsett hur man upptäckte att Morfin, jag tänker man kan absolut haft koll på Morfin eftersom att han var en jävla galning liksom. Han har suttit i Azkaban innan kommit tillbaka för attack på mugglare.
Och, det, och de tre mugglare han har eller varit på lite grann har blivit mördade.
Ja, så att, men jag tänker oavsett att ministeriet hade någon form av, de hade säkert lite koll på honom att ja, men vi vet att det bor en jävla galning liksom, han är sjuk i huvudet. Så att även ifall man upptäckte det på grund av någon annan typ av övervakning på Morfin eller någon annan typ av övervakning gällande onda förbannelser.
Eller övervakning av poliskåren, mugglarpoliskåren.
Ja, oavsett hur man upptäckte att han, oavsett hur man upptäckte att Riddle blev mördad och att det hände hemska saker, så borde spårmärket också ha gett utslag.
Ja, alltså, om så här, det fanns.
Ja, om det nu fanns.
Ja.
Det är väldigt... väldigt oklart. Dumbledore och Harry diskuterar ju detta när de har varit i Dumbledores minne och sett stackars Bob Ogden komma till familjen Gaunts hus och bli attackerad han också.
Ja.
Och att Harry säger liksom att det här är värdelöst. Kolla vad som hände med Morfin. Liksom. Hur kan man ha ett sånt här system? Och Dumbledore, ja, jo. Bara instämmer liksom att jo, men det är kass. Liksom.
Mm.
Möjliga tänkbara rimliga förklaringar. Vad är era teorier?
Missar vi någonting?
Missar vi någonting här? För vi har verkligen spekulerat i detta länge och väl.
Jag hade ju teorin först att spårmärket kanske är kopplat snarare till där ungdomen bor. Alltså att om Harry gör någonting i sitt eget hus eller i närheten av huset, vilket man ju kan säga då att hans Patronus Charm sker ju i närheten av huset.
Det i Little Wingin.
Liksom. Ja, precis. Det behöver inte vara kopplat till de fyra väggarna liksom, utan generellt område.
Ja.
Så kanske det skulle kunna upptäckas. Men, och också kombinerat med en teori om att kanske finns det de här gamla magiska husen som ändå Gaunt-huset är, som Grimmauld Place är. Där kanske det finns någon form av gammal magi som tidigare invånare har gjort för att skydda sig själva, som gör att ministeriets spårmärke inte syns där. Alltså det är precis som att Voldemort inte kan se Private Drive 4 för att det finns magin kring Lily Potter har offrat sig och sådär.
Ja, så att det skulle kunna finnas ett skydd, tänker du, som gör att ministeriet inte kan övervaka just där.
Men Tom Riddle mördar sin far och sina farföräldrar. Han gör inte det i Gaunt-huset. Han går från Little Hangleton till Great Hangleton. Och till The Riddle House, som ju inte är ett gammalt magiskt hus. Liksom. Det är ett mugglarhus.
Mm.
Så den förklaringen föll där.
Precis.
Så att jag lutar ju åt antingen Voldemort är fantastisk, eller vad? Den vill man inte klippa ut, den meningen att Voldemort är fantastisk. men antingen att Voldemort var väldigt duktig på det här och på något sätt lyckades dölja sig själv för spårmärket. Att han visste att det fanns. Och på något sätt har lyckats dölja sig för det. Eller att helt enkelt spårmärket är en relativt ny uppfinning.
Ja.
Och det fanns tydligen när Lily var liten. För att Rowling har någon gång sagt att det hon gjorde var lagbrott. Och att de visste om det. Men att det kanske var så litet. Liksom.
Det vi menar nu är att Petunia uppger precis, i ett utbrott i första boken att... att Lily kom hem på loven och förvandlade tekoppar till råttor bland annat. Det undrade man lite så här, när var det okej att göra framför mugglare?
Ja.
Men Rowling har då sagt i efterhand att det visade sig att Lily fick några varningar och sådär för sådana små saker.
Inte heller en bok i det, men det är sen att hon har sagt precis. Efterhand. Liksom. Och det kan jag köpa. Liksom.
Ja, absolut.
Ja, jag tänkte att det skulle kunna finnas också. Nu redovisar jag teorier som jag haft och som sen inte visade sig vara sanna. Men att det skulle kunna vara skillnad på att göra någonting inför en mugglare som har kännedom om trollkarlsvärlden, som ju Dursleys har. Men det är det ju inte, för att Harry åker ju dit för att ha gjort en Patronus Charm framför Dudley.
Mm.
Alltså det skulle kunna vara skillnad på mugglare och mugglare.
Ja.
För jag menar, Hermiones föräldrar är ju mugglare. De har ju egentligen inte rätt att se henne göra någonting. Men jag menar, är det så osannolikt att Hermione kommer hem första lovet och vill visa någonting hon har lärt sig på Hogwarts för sina mugglarföräldrar? Det hade varit ganska rimligt om hon bara ville visa sin Wingardium Leviosa eller någonting.
Mm.
Kan jag tycka.
Ja.
Ska hon inte få göra det då? Nej, det kanske hon inte ska. Nej. Kanske gjorde då att de sakerna är så små så att de bara, en liten 11-åring, en 12-åring som Hermione var då, kan få göra en Wingardium Leviosa för sina föräldrar för att Precis som att om jag fick MVG på ett prov så kunde jag visa det för mina föräldrar.
Ja.
Nu händer det väl sällan. Men, ja.
Men tydligen inte, för Harry blir ju varnad av samma anledning. Så att, strikta grejer, men väldigt konstiga grunder.
Ja.
Något som stör mig också, som egentligen inte är relaterat just till spårmärket, men till familjen Riddles mord, är ju liksom att ministeriet vet ju om de här, och de dömer ju Morfin för det. Hur kan de undgå att familjen heter Riddle, att det yngsta offret heter Tom Riddle och att dessutom deras huvudmisstänkte, det vill säga Morfin, är son till en Marvolo.
Exakt.
Tom Marvolo Riddle, alltså det gud vad det stör mig.
Som då går på Hogwarts, en man vid det namnet.
Ja.
Liksom. Men.
Ja,
där tänker jag att ministeriet bara kan vara så här, de lägger inte ihop ett och ett. Eller att ministeriet bara...
Ja, men de var tacksamma för de hade en som... Ja. De skiter i vilka mugglare som dör. De bryr sig inte vad de heter. Och sen samtidigt så... Vi har en snubbe här, han är sjuk i huvudet och han är erkänt. Ja. Det var hans trollstav. Ja. Slut.
Liksom. Jag tänker, om man ska tänka att ministeriet ändå försöker där, vara lite vuxna. Att de så här... Ja, men tre mugglare har dött. Det sköter mugglarpolisen, identifiering av dem och så där. Det är inte trollkararnas...
Nej.
Shit, liksom. Utan vi har mördaren här. Vi behöver inte berätta för dem för att... Det kan få vara ouppklarade mord i mugglarvärlden. Vi vet vad som har hänt.
Riktigt hemskt också, för Frank Bryce blev han mobbad resten av livet för det.
Ja, precis. Det är problematiskt. Orespektfullt.
Ja, väldigt respektlöst.
Ja, respektlöst heter det. Orespektfullt är inte ett ord.
Ja, det var en liten side note. Det har egentligen inte med minderårigas med magiutövning att göra.
Nej, men, det var mer basha mot ministeriet. Att de är lite... Går det ifrågasätta hur ministeriet jobbar emellanåt, kan vi lugnt säga.
Lite så. Ja. Samtidigt så, sen kom Barty Crouch och vände på skutan när han blev Magical Law Enforcement-chef.
Ja, det är sant. Det var allt vi hade för idag med underårig magi, alltså omundigas trolldomsutövning.
Mm.
Men som sagt, den här frågan hur Voldemort undkom, den vill vi jättegärna, vi vill se era teorier på Facebook, på Instagram eller mejla oss.
Ja, och andra spekulationer kring det också, tänker jag. Det är så här, det är komplicerat är det.
Ja.
Mejla
oss på harrypotterpodden@gmail.com eller våra Facebook-sida harrypotterpodden, samma heter vi på Instagram. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Yes. Ha det bra.
Hej då.
Hej.